vi har ju alla känt av det här påtagliga hotet från de här stelfrusna grupperna med asylsökande på cykel vid östgränsen. Men du ska veta att det kan bli värre. I nationell TV här i veckan så förklarar inrikesminister Mari Rantanen hur vår liberala asylpolitik kan komma att locka hit till och med självaste Vladimir Putin. Mari Rantanen, varsågod.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun Vladimir Putin tulee tuosta rajan yli ja sanoo asylum, niin hänhän jää tänne lopun iäkseen. Se tarkoittaa myös sitä.
Sitä se ei kyllä tarkoita.
Hän on kansainvälisen rikostuomioistuimen.
Hän voidaan laittaa vankilaan sitten ja käynnistää se prosessi.
Emmehän me häntä voi luovuttaa takaisin Venäjälle, jos se on vaarallinen paikka.
Okei, okay, mutta nyt mennään eteenpäin.
Asylum. Asylum. Och vi kan inte lämna tillbaka Putin om Ryssland är ett farligt ställe.
Förlåt, hur kan det diskuteras på den här nivån? Jag blir helt galen.
Li Andersson här försökte lite försynt säga att det kunde vara lite kontraproduktivt av honom att komma eftersom han då är efterlyst för diverse krigsbrott.
Du lyssnar på Politiken med Marianne Sundholm, Magnus Vanjun och mig, Joakim Runt. I slutet av den här sändningen så ska du få höra om när Paavo Väyrynen också har börjat använda artificiell intelligens. Plus att vi har varit på Pekka Haavistos ganska glest besökta valfundering som han höll på.
Stödkonsert.
Stödkonsert på Tavastia i Helsingfors i måndags. Vi ska börja prata om, eller vi ska börja med att prata om kanske det här politik kontra då regler och sånt här. Det är lite sådär att det känns ju som att när regeringen Orpo får en fix idé så då gäller inte sånt här som regler och lagar och sånt regn. Biträdande justitiekanslern försökte ju, eller stoppar ju det här planen på att stänga.
Första planen, ja.
Första planen på att stänga gränsen. Och då blev ju till och med justitieminister Lena Meri så där besviken. Att vad är det här nu? Att varför stoppar justitiekanslern det här?
Ja, det var ju inte bara regeringen som ville stänga gränserna utan också oppositionen stod och ropade liksom med en mun efter att man då hade stängt de fyra första gränsstationerna och den här samordnade flyktingtrafiken sökte sig norrut, så ville ju i stort sett alla politiker från alla partier stänga samtliga gränsstationer, vänsterförbundet undantagna. Också presidentkandidaterna, Pekka Haavisto till exempel, som har stått upp för mänskliga rättigheter och så, ansåg att det är befogat att stänga alla gränser. Bara några timmar efter att han hade sagt det så kom då justitiekanslern med sitt utlåtande om att det strider mot internationell rätt.
Det är den enda sanningen som har gällt nu de senaste veckorna. Men jag vet inte, alltså här, det finns ju mycket kritik mot själva beslutet i sig och hur det diskrimineringsombudsmannen har varit bland dem som har sagt att det i praktiken gör det, äventyrar den här möjligheten att överhuvudtaget lämna in ansökan om internationellt.
Ja, det är ju rent kritiskt till de stängningar som har gjorts nu, men fast vi då ska hålla fortsättningsvis en gränsstation, Raja och Josep.
Men om man frångår det där beslutet i sig så är det nog ändå den där retoriken som jag på något sätt fastnar för den här veckan. Så alltså
retoriken gällande?
Gällande allt, alltså om man börjar med vilka motiveringar det finns för det här beslutet, det var vi inne på mycket förra veckan också, men också sen förstås i den här fighten kring det här beslutet och hur vi har en riksdagsledamot som på sociala medier, sannfinländska Sheikkila också, insinuerar att justitiekansler skulle kunna få sparken och vilken diskussion det blir sen av det, att just den här liksom respekten
för. Han frågar alltså på X, tidigare Twitter, om hur mycket det skulle kosta att ge biträdande justitiekanslern sparken. Mm. Och oavsett vad det skulle kosta så skulle det vara enligt honom då värt det.
Eftersom man då, se siltigt tulee.
Ja, därför att på det sättet anser han då att man kan stänga gränsen. Man ger sparken åt biträdande justitiekanslern.
Alltså retoriken på sociala medier har verkligen varit ful. Uttalanden i traditionella medier har inte varit hemskt mycket snyggare tycker jag. De ledamöter som försvarar eller påminner om att vi har internationella avtal och förpliktelser att följa, får utstå ganska mycket smutskastning. Men faktiskt, alltså när man går tillbaka till det där helt, det här PM som inrikesministeriet har, eller som statsrådet har satt ut om motiveringarna till nedstängningen, så hittar man ju alltså sådana ord som jag vet inte, jag tänker att att här finns ju ändå, det är ju möjligt att det finns människor som nu har sökt asyl som kommer att få asyl. Alltså det har vi ju sett att ha hänt tidigare, tidigare gånger vid liknande situationer, att det har funnits människor som trots allt har uppfyllt de här kriterierna och fått stanna. Och så ska de stanna kvar i ett land där statsrådet har gett ut ett PM där det står att, där man insinuerar att de här som kommer över gränsen, nu läser jag från det här PM, jag har översatt fritt, här kan finnas personer, citat, som har begått brott, medlemmar i kriminella organisationer och soldater som utger sig för att vara civila. Alltså sådana, det är så man motiverar den här hotbilden som gör att gränsen behöver stängas.
Och det har ju talats om att Wagner-soldater också kan infiltrera sig via
det
den här
alla
vägen.
Men det här att man talar om, och man talar inte bara om att de här som kommer in i landet i en stor mängd liksom i sig kan utgöra en risk, utan man talar också om att reaktionerna på att de kommer in, det vill säga att det kan uppstå upplopp som beror på spänningar mellan olika befolkningsgrupper, skriver man.
IPM-et.
Jo, IPM-et.
Ja, man hänvisar väl kanske lite till det som hände i samband med den stora så kallade flyktingvågen då 2015-2016.
Ja, det står inte flyktingvåg i PM, men här står att eftersom registreringen och mottagande av alltså det här asylförfarande inte kan genomföras snabbt och organiserat, det finns en risk för det om det kommer många människor samtidigt, så påminner man om hur det gick senast när det blev människor kvar i landet länge. Citat nu, att det kan sannolikt öka polariseringen i samhället, vilket skulle kunna ta sig uttryck i olika hatbrott, störningar och demonstrationer och motdemonstrationer. Till exempel attackerades mottagningscentraler 2015 med bensinflaskor.
Att säga att när människor begår hatbrott så är orsaken människorna som de hatar. Det är lite så där som när man beskyller våldtäktsoffer för att
klä sig i
fel kläder.
Bara ute för sent på kvällen. Nej.
Men och det här är då, det låter ju väldigt sannfinländsk det här.
Det är ju verkligen sannfinländsk retorik i det här PM:et. Och liksom att när det låter så här i det här, alltså det är ju klart att för att motivera ett gränsbeslut måste man måla upp en, alltså vi ska nu kanske inte heller ifrågasätta att här finns en verklig hotbild. Det verkar ju liksom alla partier överens om och alla tar det här på stort allvar. Men den här retoriken tycker jag ändå att det är bekymmersam. Och sen särskilt med tanke på vad den leder till för diskussion och det här ifrågasättande av att vi har tjänstemän och byråkrater som säger att det blir problem med juridiken här. Jag menar poängen med att vi har folk som går igenom de här besluten är uttryckligen att vi behöver sådana instanser som kan göra bedömningar utan de här politiska bindningarna, utan att fundera på vad det har för politiska konsekvenser för dem som partier.
Mm. Här blev på något sätt nu JK en slags syndabock särskilt för sannfinländarna därför att de inte fick genomdriva den här gränsstängningen så totalt som de ville. Alltså att till och med då justitieminister Lena Meri från sannfinländarna ifrågasätta JKs beslut. Hon har ju rimligen sett JKs beslut och säger att hon förstår inte vad det här beslutet grundar sig på. Det är klart att det finns en ganska analytisk motivation om JK lägger fram en sån här anmärkning. Och sen att på något sätt i plenisalen då och på sociala medier säga att nu var det JK som stoppade det här som vi ville göra.
Ja.
Det är att skylla ifrån sig. JK kan inte stoppa regeringens beslut. JK ger en motiverad anmärkning som det heter och sen väljer regeringen då att beakta den eller lämna den obeaktad, vilket i och för sig skulle vara ganska oerhört därför att då vet regeringen att de bryter mot grundlagen. Men JKs uppgift är att berätta vad som står i grundlagen och hur den ska liksom tolkas och vilka åtgärder som är proportionerliga just nu och att det kan ha konsekvenser om vi bryter mot inte bara grundlagen utan de europeiska människorättskommissionen och andra internationella avtal. Det vill säga att vi kan fällas till exempel i den europeiska människorättsdomstolen om vi gör någonting sånt. Vi begår brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Sen väljer ju regeringen om de vill begå de brotten med berått mod förstås.
Petteri Orpo fick ju frågan också att din, liksom, eller er justitieminister, vår justitieminister ifrågasätter justitiekanslern. Mm. Att, liksom, what's up with that? Och då sa ju Orpo lite försiktigt nog att justitiekanslerns grejer måste ju nog respekteras.
Mm. Skjut inte på pianister.
Nej, liksom. Just det.
Orpo har nog inte haft en lätt vecka.
Det vi har lärt oss i folkets breda lager är kanske det här ordet asylum, vilket kan vara bra att kunna till exempel när man ska ut på charterresa till Kanarieöarna.
Eller Raja Josefi.
Lite för full för att komma in i landet. Asylum, då öppnar sig alla gränser.
Som vi var inne på så var ju alla jätterörande överens om att det, liksom, det finns ett hot och vi ska stänga gränser, och frågan är bara hur mycket och sådant. Det för oss in på oppositionen som väl inte heller den här veckan opponerar sig desto mer gällande någonting. Eller?
Nej, jag lyssnar på, det var liksom, de var efter varandra, frågestunden och sen den här statsministerns upplysning om läget vid gränserna. Och den där kontrasten där var något helt otroligt, för frågestunden gick mest ut på att Socialdemokraterna och Vänsterförbundet gick åt de här konsekvensbedömningarna för nedskärningarna i socialskyddet. Och var jättearga, alltså verkligen, det var fart på frågestunden.
Okay, ja.
Jättearga på regeringen. Det var inte liksom ny kritik, det var samma vi har hört hela hösten. Dels om att nedskärningarna drabbar vissa utsatta grupper i samhället oskäligt hårt och att det inte har gjorts tillräckligt med konsekvensbedömningar för att se på den här sammanlagda effekten då av nedskärningarna.
Och är det här apropå en interpellation då? Som de
nej,
har,
det, här var, eller, nej, det här var under frågestunden bara, och frågorna handlar om det här.
Och frågestunden är ett ställe där man får fråga vad man vill om.
Och både Orpo och Purra står där och försvarar sina nedskärningar och säger att tycker att det nog har gjorts tillräckligt med konsekvensbedömningar. Men alltså den här kontrasten sen när frågestunden var slut och Petteri Orpo ställer sig upp i talarstolen eller ställer sig upp och ska berätta om läget vid gränsen och motivera de här gränsbesluten och betonar allvaret och också betonar vikten av att Finland nu står enat kring det här för att ett av målen med hybridhot är splittring. Så alltså då som genom ett trollslag försvann oppositionen i plenisalen. Alltså, sen började de igen att tävla om att ställa sig upp och hålla med statsministern och regeringen. Och inte bara det, utan ledamöter från regeringspartier ställde sig upp och tackade oppositionen för att de var så, utgjorde ett så bra stöd kring de här frågorna. Så att det här liksom att ena timmen är det jätteviktigt med konsekvensbedömningar och grundlag och allt sånt. Och sen nästa timme så är det, nej, det är inte lika viktigt mer, för nej, nu ska vi prata
för
om
att hybridhot.
Jag tycker att det finns två sätt att tolka det här. Endera, vilket verkar vara fallet nu, tolkar man det som så här att eftersom vi är på något sätt under hot, under hybridhot, det allmänna säkerhetsläget är som det är, vi har en krigisk granne i Ryssland, så är det på något sätt väldigt viktigt att alla inom utrikes- och säkerhetspolitiken talar med en mun, och att man kanske också liksom talar sig samman. Också nu i veckan så var då samtliga riksdagspartiers företrädare bjudna till presidenten för att tala informellt, och de ville egentligen inte säga någonting om vad de hade talat om när de kom därifrån. Men alldeles uppenbart så talar man sig samman. Och man tänker sig att eftersom Ryssland vill splittra det finska samhället så frön av oro, så lägger vi locket på och säger bara samma sak med en och samma mun som är den här liksom offentliga liturgin. Ett annat sätt att se på det är ju att Ryssland på sätt och vill så oro i Finland som ändå är ett demokratiskt samhälle där man kunde på något sätt visa väl ändå att vi är fortsättningsvis, trots att vi är under ett yttre hot, att våra gränser är under hot, så är vi fortfarande ett demokratiskt och fritt samhälle där vi kan diskutera saker.
Där det hör till med en fri diskussion.
Och där exempel, vi har inrikespolitik.
Ja, och till exempel där vi offentligt kan fundera på var till exempel gränsen för vad som är okej i förhållande till grundlagen och internationella avtal och så vidare. Men nu är då liksom oppositionen vars hela jobb det är att liksom på sätt och vis lite testa, lite skjuta ner regeringens alla sådana här förslag. De gör inte sitt jobb helt enkelt.
Och vi börjar ha ganska många såna år, om vi tänker på pandemin där det ju inte fanns någon som helst, varken inrikespolitik eller oppositionspolitik.
Ja, men det är ju ett jättebra exempel på
och
när,
vi vidare. Och vill man, utan att liksom förringa det här hotet, vad det nu är, så skulle jag vara statsminister Orpo och skulle jag kroka gärna mycket upp just på det här som vi är inne på. Det vill säga, nej, vi kan inte göra det där, because hybridhot.
Var i Rantanen tackar ju oppositionen. Och då borde man liksom, om man är opposition, inse att nej, nu måste vi skärpa oss lite. Åtminstone liksom, ja, som sagt, nu ska vi inte ta ställning till om det är rätt eller fel att stänga gränsen, men det är märkligt att man inte för en diskussion, och det är alltid farligt i ett demokratiskt samhälle.
Vi skulle ta en liten ganska talande snutt från veckans A-talk där SDPs Tytti Tuppurainen från oppositionen deltog, och hur hon varnar före hon ska komma med lite kritik åt regeringen, så här sa hon.
Tässä tulee nyt pieni moite hallitukselle. Te valitsitte sen linjan, että haluatte...
Trigger warning. Nu kommer det kritik. Akta er.
För några veckor sedan så meddelade USA att man kommer att lägga militärbaser hit i landet. Och det kommer ju inte, det blir ju inte liksom någon opposition eller diskussion gällande den saken heller. Eller vad, Magnus?
Ja, vi har väl bjudit in dem, det kanske snarare så. Men det här,
ja, vem har bjudit in dem?
Jag känner att det här håller på att bli ett temaavsnitt nu om avsaknaden av diskussion. Men jag har faktiskt under veckan försökt tala med lite människor om det här avtalet om försvarssamarbete som Finland nu håller på att ingå med USA.
Som vi fick på köpet när vi gick med i NATO.
No, man kan kanske säga det så, det är egentligen inte så att det på något sätt egentligen har med NATO-medlemskapet att göra, men man ser det nog i Finland och i USA som en slags förlängning på NATO-medlemskapet. DCA-avtal har det kallats, men det är alltså ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och USA. Sen gör också Sverige ett liknande avtal med USA. Norge har än gjort det. Det här ger amerikanska trupper tillgång till militärbaser i Finland. Det ger dem möjlighet att ha vapenlager, ammunitionslager i Finland på kanske finländska militärförläggningar. Vi vet inte ännu vad, därför att det här avtalet är fortfarande hemligt. Vi vet bara att det är färdigt förhandlat och att regeringen så småningom ska ge det till riksdagen.
Vem är det som har förhandlat? Vet man det ens då? USA och vem från Finland?
Ja, det är tjänstemän från utrikesministeriet och förstås politikerna i försvars- och säkerhetspolitiska utskottet har varit involverade. Men det, tills vidare så är det ganska få. Också riksdagen har blivit informerad vart efter, men under tystnadsplikt. Så att ingen vet riktigt vad det står i det här avtalet, men vi vet hur liknande avtal ser ut som har gjorts med andra länder. Och här finns en del sådana här saker som kanske många kan tycka att är lite problematiska, som till exempel amerikanska trupper kan ha områden på finns territorium dit finländska myndigheter och soldater till exempel inte har tillträde, där vi inte vet vad de gör där. Det är att amerikanska soldater i första hand ska lyda under amerikansk lag när de är i Finland, det vill säga om de begår brott så kan de inte i första hand dömas i till exempel i finska domstolar. Men det mest fascinerande kring hela den här processen är kanske hur tyst det har varit om den. Hur litet intresse det har funnits särskilt bland politiker att diskutera det här avtalet i offentligheten, tycker jag åtminstone, eftersom det egentligen är ett, kan man säga, större ingrepp i Finlands suveränitet än NATO-medlemskapet var, vilket också på sätt och vis bekräftas av att man troligen kommer att tvingas godkänna det här avtalet i grundlagsenlig ordning eller med kvalificerad majoritet i riksdagen. Jag vet inte, hur mycket har ni hört om det?
Jag tycker liksom att i jämförelse med hur mycket under den här NATO-processen, hur mycket det ändå diskuterades, att vad kan det ha för konsekvenser? Alltså hur mycket vi har gjort explainers här på redaktionen också, att vad betyder det? Kan det betyda NATO-baser på finskt territorium? Vad liksom, så det här har ju inte alls förklarats och öppnats upp i samma grad.
Det har säkert att göra med att det här avtalet under förhandlingarna har måste på något sätt hållas väldigt, väldigt hemligt. Men sen i det skedet, nu har man förhandlat då i 5 omgångar, och i det skedet det här avtalet ges till riksdagen, så finns det säkert inte särskilt mycket möjlighet att ändra på någonting längre. Och samtidigt finns det då, det finns en väldigt bred samstämmighet i Finland bland politiker och bland försvarspolitiska förståsigpåare, att det här avtalet behövs i en eller annan form för att Finland på riktigt ska omfattas av de här försvarsgarantierna i NATO, det vill säga att USA på riktigt ska kunna försvara Finland om det kommer till kritan.
Och NATO, det blev ju ingen diskussion, så som jag uppfattade det i varje fall, och inte heller att, inom media. Alltså media var ju mest största NATO-förespråkarna i det här landet.
Precis.
Så det är ju svårt att tänka sig att en sån här sak skulle väcka någon
liksom
som helst diskussion.
Det finns liksom en del saker som vi då, eller vi har bestämt att det är okej att inte diskutera. Så fort det handlar om säkerhet, inre säkerhet och
eller
försvar.
Ja, eller
alltså inte så har vi nu jättemycket diskussion om NATO, alltså i jämförelse med ändå och då skrattar vi ju lite åt hur mycket svenskarna diskuterar. Och vi här liksom svängde folkopinionen genast. Men det där, samma som du var inne på Joakim, samma toner såg vi ju under pandemin. Att liksom att det fanns inte riktigt utrymme för en kritisk diskussion om att stänga ner. Och det som skrämmer mig är att journalisterna stod där och hejade på, precis som vi har sett ganska mycket nu de senaste dagarna, senaste veckan. Alltså att journalisternas frågor är inte att varför ska vi stänga ner så här mycket, utan när kan vi stänga ner mer? Och det var ju precis samma under många av de här pandemibesluten också.
Jag tycker, om jag ännu får uppehålla mig vid det här DCA-avtalet, så fördes det ändå en diskussion inför NATO om för- och nackdelar och vilka risker det finns ganska öppet. Och sen att den allmänna opinionen väldigt starkt vägde för ett NATO-medlemskap är en annan sak, att det inte fanns särskilt mycket kritiska röster. Men nu har man kanske inte diskuterat med det här DCA-avtalet särskilt mycket de ganska uppenbara risker som ändå finns. Alltså, för USA handlar det här ju om att flytta fram sina liksom militärstrategiska positioner. Alltså USA har kanske någonting kring 750 militärbaser runt om i hela världen, av vilka de finländska då blir några. Vi vet vad som har hänt på en del av de här militärbaserna. Allting är inte riktigt liksom rumsrent. Vi vet att det har förekommit till exempel tortyr. Det finns inget specifikt förbud nu i det avtal som Finland har förhandlat fram mot förvaring till exempel av kärnvapen. Ett sånt undantag har Norge fått, men Finland har inte åtminstone i det som, av döma det som har sagts i offentligheten av den högsta utrikespolitiska ledningen, så har det inte funnits en sån vilja att vi ska ha något undantag alls. Man har istället
vi ska inte bråka någonting.
Men det här var ju också en stor diskussion under NATO-processen.
Precis, alltså man har svarat på det.
Det var en liten diskussion.
Man har svarat på det med att det finns ett behov att ta ställning till den här frågan, eftersom USA inte vill komma hit med något kärnvapen. Och det gäller förstås troligen då just nu, men fortfarande finns det sådana här risker. Och vad händer om amerikanska soldater begår brott mot civila finländare? Sånt har vi också sett ute i världen. Här finns liksom sådana gråzoner som kanske ändå skulle förtjänas att diskuteras offentligt, så att människor skulle vara medvetna om vad det är för ett slags avtal som vi håller på att skriva på.
Men som vi konstaterar, vi har inte haft egentligen någon samhällsdiskussion då på typ 3 år. Vem är det som ska initiera den? Vem ska ändra på det så att vi börjar diskutera saker igen?
Är det politiken?
Kanske det är det.
Nej, nu har här funnits alltså vissa sådana här liksom rättslärda och andra som har lyft fram de här synpunkterna.
Läs Martin Scheinin.
Ja.
Nu ska vi prata lite allvar, i och med att det den här veckan blev klart att Paavo Väyrynen inte kommer att få en inbjudan till slottet på självständighetsdagen. Och det här har tagit honom hårt, vilket är förståeligt. Han bloggar om det här i sin blogg under veckan. Han fick storkorset av Finlands lejonsorden år 1987 av Mauno Koivisto, påpekar han. Och han påpekar också att det är typ en fribiljett till självständighetsbalen på slottet. Nu är det så att Sauli Niinistö har ju ändrat lite på kutymen, och att Sauli Niinistö vill mera liksom cirkulera gällande vem han bjuder in. Och nu har det drabbat Paavo Väyrynen och Paavo Väyrynens fru, icke minst. Och det här skriver Paavo Väyrynen, det har tagit honom så hårt att han har funderat på att lämna tillbaka storkorset av Finlands lejonsorden. Han vill inte ha det längre. Och han vill också på det här viset markera en protest mot det här att han inte blir bjuden.
Han bär sitt storkors som Jesus Kristus, en ja. Stor martyr.
Men före han gjorde det, var det någonting som sa åt honom att kanske jag måste lite fundera på det här. Och då var det Paavo Väyrynens vän som föreslog att han ska rådgöra AI, det vill säga ChatGPT. Och det gjorde Paavo Väyrynen, skrev han.
Det är trendigt.
Ja. Ja, så han skrev in och frågade, borde jag lämna tillbaka storkorset av Finlands lejonsorden? Och sen i korthet svara AI åt Paavo Väyrynen att nej, det ska du inte göra. Och så fick det bli. Men i samma veva, eftersom Paavo Väyrynen är Paavo Väyrynen, så passar han på att skapa en egen, som han kallar bot-Paavo, som är alltså egen artificiell intelligens som man kan fråga. Och så ger den ett svar baserat på 10 stycken av Paavo Väyrynens böcker.
Har ni läst Paavo Väyrynens böcker? De är alla likadana.
Ja, men han har matat in 10 stycken i AI och nu finns det alltså en Paavo-bot som vem som helst kan fråga om man vill få ett Väyrynenskt svar på vad man än funderar.
Har du fått tillräckligt av Paavo Väyrynens svar?
Jag tror att jag ska fråga den om jag ska lämna tillbaka min Paavo Väyrynen-mugg som jag fick inför det förra presidentvalet.
Sen har vi ju en annan glädjande nyhet i att Jutta Urpilainen finns ju nu alltså i kött och blod på riktigt med i presidentvalet. Är det här bra eller dåligt och för vem?
Det syns ju nog i opinionsmätningarna genast.
Hur syns det?
Hon kommer in som en sommarvind. En frisk fläkt.
Okay.
Från 3-7% ja. I Helsingin Sanomats gallup.
Jämnstark med Li Andersson, men alltså det är ju klart att man stiger när man faktiskt kandiderar.
Ja.
Ja, sen får vi se.
Slutligen.
Några månader före Tarja Halonen vann valet hade hon redan ett stöd på 19%, så 7% är långa vägar från det. Men jag anar lite hån där i din sommarvindsjämförelse, Magnus. Jag tycker faktiskt att hon steg in när hon skulle hålla tal för sitt parti och officiellt var kandidat, så tycker jag hon steg in med en helt ny aura omkring sig. Det var liksom en självsäker och världsvan Jutta Urpilainen som verkligen, alltså man fick den där uppfattningen att nu, det är comeback.
Okej, okay. Alltså jag har ju fått uppfattningen att hon är inte så intresserad av det här presidentvalet.
Hon sa att hon var väldigt ivrig, sa hon i sitt tal.
Och man har ju verkligen haft känslan av att, jag menar det här att skjuta upp och skjuta upp och skjuta upp och att man faktiskt liksom kandiderar är ju inte en jättebra signal till väljarna, men nu steg hon in på scenen, hon höll ett tal där hon gav pikar åt de andra presidentkandidaterna. Hon talade kanske framförallt om sånt som man hade tänkt sig att Pekka Haavisto skulle börja tala om i den här presidentkampanjen.
Som till exempel?
Hon talade om global och social rättvisa, om krishantering, om klimatfrågan väldigt mycket, betona sin internationella erfarenhet. Och hon sa 12 gånger under sitt tal, ketään ei jätetä.
Och ingen lämnas.
Det låter ju dels socialdemokratiskt, men det är en anspelning också på FNs globala mål, alltså om att det här leave no one behind. Så alltså, det är ju verkligen att betona de ämnesområdena som vi har sett Pekka Haavisto tala om i de tidigare presidentvalen.
Den gamla Pekka Haavisto.
Det är väl kanske det här som vi tidigare också har på något sätt talat om här i politiken, att kan hända när Pekka Haavisto har allt svårare att riktigt välja var han ska stå där som någon slags allmän borgerlig kandidat, så finns det liksom en väldigt tydlig lucka för Jutta Urpilainen att komma in med de här värderingarna som hon då är lite mer öppen med. Hon var nog ganska bon om att ställa sig också lite så här i mitten och tala om starkt försvar och så vidare.
Och finanspolitik.
Så vi kan väl då kanske ändå konstatera att vi också lite nu har ytterligare, nu har också SDP en borgerlig kandidat
men
med i
spelet.
Men visst alltså, och om hon liksom klarar av att liksom ta en liten skiva av de här väljarna, så är det åtminstone ett hot mot Pekka Haavisto. Hon har tills vidare en tredjedel av de socialdemokratiska väljarna. Man måste komma ihåg att Socialdemokraterna är ett så stort parti just nu. Mm. I opinionsmätningarna har man 23% eller någonting sånt. Att resten av de socialdemokratiska väljarna delas nu mellan Haavisto och Stubb. Och om Jutta Urpilainen framstår som ett mer socialdemokratiskt alternativ, så är det inte omöjligt att hennes väljarstöd fortsätter att växa.
Och det var det hon, alltså hon poängterar ju nog i sitt tal också. Man ska ju nog se det en direkt hälsning till Haavisto när hon säger att ja, somliga har ju tagit avstånd från den röda principen om gemensamt ansvar. Mm. Alltså, Pekka Haavisto har sagt att han inte är en röd-grön kandidat.
Marianne hänvisar till Tarja Halonens valkampanj år 2000 när hon blev vald. Hon var ju president mellan 2000 och 2012 i två perioder. Och då var hon också ännu i november inför valet inte alls den kandidat som hade det högsta stödet i opinionsmätningen, utan det var Riitta Uosukainen som sen på sätt och vis bara liksom försvann ur det där rejset. Elisabeth Rehn hade ett högre understöd
i det skedet.
Och Tarja Halonen segla upp som en seriös kandidat ganska på slutrakan. Varje presidentval är väldigt olika, så man ska inte dra några liksom slutsatser utgående från det där. Men månaderna fram till valet,
De
kan innehålla spänningsmonument.
Tänk om det blir spännande.
Vi måste ju ändå nämna alltså DJ Pexi, det vill säga Pekka Haavisto. Han hade ju en stödkonsert i Helsingfors som inte var så välbesökt, om man såg bilderna i varje fall.
Ja, jag kände nog att det var, alltså nu har jag varit på mindre välbesökta konserter på Tavastia. Ja.
400 biljetter sålda.
Jag var en gång på en Thomas Di Leva-konsert. Jag tror att vi var 20 personer. De fick duka fram sådana små kafébord framför scenen där på Tavastias stora scen.
Men det var inte så.
Den stora jämförelsen här nu då ligger väl mellan den här stödkonserten och de stödkonserter som har ordnats när Pekka Haavisto har ställt upp i de två föregående presidentval. Det vill säga det ryms ungefär 700 människor in till Tavastia, och tidigare år har biljetterna alltså, de har slitits ur händerna på arrangörerna. Nu fylldes Tavastia upp sådär. Där var väl enligt beräkningar ungefär 550 människor, åtminstone jag kände igen ganska många journalister och gröna politiker där.
Politiker framförallt. Jag kände det var lite sådär. Jag vill jämföra med att gå på Flow-festivalen, för där stod förstås på scenen ganska kreddiga artister ändå, som Tuomo Prättälä och Markus Nordenstreng var upp flera gånger. De brukar också vara på Flow-festivalen. Men nu när Flow-festivalen har gått från 4 000 besökare år 2004 till, vad var det, 90 000 i år.
Okej, just det.
Så var det lite tvärtom. Men det kändes ändå som att det var samma människor där. Det vill säga de som var med 2004 på VR-magasinen på Flow-festivalen var nu också där på Tavastia. Vi som är lite gamla, men tycker vi är lite coola ändå.
Ja, men de hade inte försökt matcha Pekka, alltså musikutbudet till mera mitten, vet ni, mera popedda och sånt här.
Ansi Kela var där nog.
No, det är okej.
Okay. Ja, mera folkligt, men alltså, nej jag vet inte. Ja. Alltså det är roligt att gå på de här tillställningarna ändå. Det var ändå roligt att se Pekka och Antonio på scenen när Antonio sa att Pekka har lite dålig musiksmak. Sånt här, det är ju kiva att se de här personliga sidorna kommer fram jämfört med vad man ser i de här presidentdebatterna. Mm.
Och han har ju också alltså en ganska bred skara människor som ställer sig bakom honom från alla möjliga olika partier.
Nu var till Jana exempel Peltonen var inte där nu.
Nej, men nu var till exempel Eva Biodé var uppe där på scenen och talade varmt.
Var idén alltså Pekka med den stödkonserten att skapa en stämning inför det egna kampanjteamet?
Det är att samla pengar okay. Men säkert mycket nog också att skapa hype, det är väl
stämningen.
Det som är liksom på något sätt.
Det var ju nog, ja, preaching to the choir.
Och ni ska fortsätta att skapa hype hos oss genom att mejla oss med olika förslag på vad vi kan prata om, och ni kan hylla oss och ni kan såga oss och allt däremellan.
Nästa vecka kanske om riksdagens julfester.
Och jag tänker vara med Dubai och klimatmöte.
Missa ej detta. Och hur, om man vill höra av sig till oss, hur gör man?
Politiken@yle.fi